Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Du vet ju hur krångligt det kan vara när man försöker hitta rätt psykolog.
Ja, verkligen.
Och det uttrycker också många av er lyssnare. Och därför så är vi väldigt glada nu, för vi har ett samarbete med Mila Health. Och nu ska ni lyssna noga, för de har faktiskt lösningen på det här problemet. För när man tänker då att man behöver hjälp av en psykolog eller terapeut, så stannar det ju faktiskt väldigt ofta där. Mm. För vem ska man gå till? Det är liksom omöjligt att veta och hitta rätt,
ja,
tycker jag.
Ja, det är helt omöjligt. Men det här, det har Mila gjort ett stort jobb med. Och det är helt gratis för dig. Mm. För om du går in på deras sajt och så väljer du knappen matchas direkt, så får du sedan kryssa i och svara på vad du behöver hjälp med. Och det kan vara ångest, det kan vara relationen, det kan vara personlig utveckling eller missbruk och så vidare.
Precis. Och genom dina svar så sållas sen fram 7 stycken legitimerade psykologer och psykoterapeuter som har erfarenhet av just det du vill ha hjälp med. Mm. Och de namnen kommer då sen som förslag i din mail. Med info och bild så kan du läsa mer om dem.
Mm. Och Mila, de har över 400 terapeuter i sitt nätverk. Så det finns ju absolut den kompetens som just du behöver. Mm. Och hela den här matchningsprocessen är alltså gratis och helt anonym. Och utan krav på något alls från dig.
Och sen då, när du eller du och din partner, för man kan välja parterapi också. Mm. När du är redo för ett besök så tar du kontakt med någon av dem som har valts ut för just dig. Mm. Som du kan träffa digitalt eller fysiskt.
Exakt. Så du som skulle må bra av stöd men har haft svårt att komma vidare. Gå in på milahealth.com redan idag och testa den här matchningen, så hjälper de dig till rätt hjälp.
Det är genialt. Och Mila stavas M-E-E-L-A som ni vet.
Ja.
Och vi rekommenderar verkligen det här. Gå in på milahealth.com. Mm. Tack Mila.
Tack.
Okej, det är snö och det är is och det är kyla. Men det är också avsnitt 399 av Skilsmässopodden.
Ja, det ena är ett elände och det andra är roligt.
Nu ska vi ställa frågor till varandra.
Ah.
Ja. Temat är, vem av oss är mest? Okej, vi säger varannan.
Okay.
Vem, vi får se om vi är överens då. Vem av oss är mest analytisk?
Du.
Ja, det håller jag med om.
Ja. Okej, okay, jag frågar så svarar du och så får jag säga.
Vadå, jag fattar inte.
Nej, men när jag frågar så svarar du.
Ja.
Mm. Vem av oss är roligast?
Nej, vad svårt. Kanske jag.
Jag tycker det är jag.
Ja, det är bra.
Okej. Ja, det är inte.
Vem av oss är mest ekonomisk?
Det är du.
Ja.
Verkligen.
Ja, ja.
Där vinner du. Mm. Vem av oss är mest ansvarsfull?
Ah, vi är väldigt ansvarsfulla båda två. Riktigt tråkiga. Pliktnevrotiker skulle jag säga.
Vem, men du måste välja en. Jag har valt en.
Ja, det är jag då.
Ja,
okej. Vem av oss är mest motvalls?
Det är du.
Ja, tråkig historia.
Vem av oss är mest äventyrlig?
Det är du.
Ja, det är jag.
Ja. Vem av oss är mest hetlevrad?
Det är jag. Nej, jag tror att det är, jag vet, det tycker jag är lite svårt faktiskt. Den är inte helt lätt heller.
Vad betyder helt leva för dig?
Ja, men liksom att det är,
vad man brusar
det?
Upp.
Jag brusar. Nej, det, jag tror att det, jag väljer dig där.
Ja, jag tror nästan också.
Ja. Mm-hmm. Vem av oss är mest tungsint?
Ja, men just nu är du ganska låg, liksom just nu är det tungt även i dig. Men i grunden så är det nog jag. Eller vet du fan, jag identifierar mig som tungsint. Mm. Ja, men jag har gått över med åren kanske.
Ja, det är liksom, det är lite samma sak för mig. Jag identifierade mig också som ganska tungsint, men jag tycker inte jag är det längre.
Det är ändå hopp. Alltså, jag grubblade tills jag var, jag grubblade i fruktansvärt många år tills jag typ hade grubblat färdigt. Nu är jag ganska lättsam.
Ja.
Vem av oss är mest sällskapssjuk?
Det är du.
Är det det, ja?
Ja.
Ja, det är kanske det. Men det kan ju också ha att göra med att du spelar musik med 30 personer i varje vecka, så att det redan är avklarat.
Lätt som en symfoniorkester, men det är två olika band. Nej, ja, men ja.
Jag har en till också.
Vem av oss är mest extrovert?
Ja, det knepiga är att det är nog du.
Ja, jag skulle säga att det knepiga är att det är du. Faktiskt.
Något knepigt är det. Det går inte riktigt ihop. Ja. Och vem av oss är mest bekräftelsesökande?
Jag.
Ja. Ja, vi var lite överens i alla fall.
Ja, det tycker jag nog.
Ja, innan vi tar vårt första lyssnarbrev så skulle jag vilja fråga dig. Det var länge sedan vi pratade om den saken, du och jag. Var går gränsen för dig vid otrohet? När tycker du att jag skulle vara otrogen, så att säga? Var går den gränsen?
Oj.
När vi inte är ett nytt förhållande längre, utan ett stabilt. Ja.
Nej, men jag tycker väl att det är väl liksom när, alltså, två saker, om du börjar få känslor för någon och liksom ska hålla på med någon. Det tycker
vad
jag
menar
liksom,
du med hålla på?
Nej, men om du börjar dejta någon eller träffa någon och liksom så där, det är ju en sak, att det verkligen blir någonting där du börjar bli intresserad av någon annan och börjar träffa den, liksom göra sak av det. Det skulle jag uppleva.
Men menar du träffa då? Menar du liksom ha sex eller vara fysisk?
Nej, jag menar bara
eller
liksom,
att vi varje lunch går ut och käkar och sådär? Liksom.
Ja, och börja gå ut och käka middag eller i hemlighet hålla på och ses på ett sätt som är av något annat än ett vänskapsintresse. Men sen tycker jag väl också att det finns sådär, om du... Jag skulle bli liksom ledsen och stött och kränkt om du hånglade med någon på en fest. Men jag tror inte att det skulle liksom vara lika jobbigt på något sätt.
Nej, det skulle inte signalera allvar.
Nej,
liksom.
Sen tycker jag att det är liksom när det börjar bli sex, då är det otrohet.
Ja, men vadå? Det är klart att det är...
Mm, ja.
När det börjar bli sex.
Ja, men om det är liksom kläderna av och sånt där. Det, då
ja,
jag
du, det, ja, du menar innan dess?
Ja.
Vadå, innan dess är det okej?
Hur menar du? Vadå?
Nej, men du menar att det börjar bli otrohet om kläderna är av. Ja, det är väl en solklar?
Ja, ja, ja.
Ja, ja.
Vad säger du då? Säger du?
Nej, men jag skulle reagera ganska tidigt. Alltså, jag tycker att det är ett rättesnöre det här. Det som man vill dölja för den andra. Då är man i tassemarken.
Ja, ja.
För då är det, när man vill dölja det, så är det uppenbart att man tycker att man bryter mot en uttalad eller outtalad överenskommelse. Ja, liksom.
Ja, nej, men ja, visst. Och det hänger väl ihop med det här att man börjar liksom träffa någon i hemlighet.
Ja, eller man smsar hela tiden för att man har lite för trevliga känslor med någon. Liksom, ja. Och man döljer det, ja. Svårt. Ja. Här kommer ett brev om en som, det hänger ihop men ändå inte riktigt.
Ja.
Hon tackar oss, hon har följt oss sen hon skildes sig för många och får många bra tips. Älskar er podd, säger hon. Jag har varit i en del relationer efter skilsmässan men har landat i att jag vill att min nästa relation ska vara bra för mig. Jag har sedan kort tid tillbaka haft kontakt med en man som jag hade en kortvarig romans med för snart 30 år sedan när vi var unga. Från början var det kul att bara höra vad som hänt sen sist, men nu börjar jag känna att det känns mer. Vi har ätit ute och käkat lunch, middag och har lite sms-kontakt. Han är gift sedan 30 år tillbaka, men är inte lycklig i sitt äktenskap. Jag har försökt pressa honom med att försöka förstå vad han inte är nöjd med, och som vanligt, måste jag tyvärr säga, verkar det handla om att inte bli bekräftad och att ha mer projekt äktenskap. Det vill säga man lever separata liv och har samma brevlåda. Nu börjar jag få känslor för denna man. Jag har bestämt mig för att jag inte vill vara den andra kvinnan. Jag vill att han ska reda ut sitt äktenskap först och reda ut hur han vill ha det och vad han känner för sin fru. Jag vill inte vara någon språngbräda ut ur hans äktenskap och jag vill heller inte ha en simpel romans som kanske kommer att sluta med att han går tillbaka till sin fru. Hur blev det så här? Sist slutade det med att vi hånglade och jag fick så mycket känslor för honom så jag hade kunnat ta in på första bästa hotell. Men för min egen skull valde jag att backa och sa att du måste reda ut dina känslor för din fru. För jag vill inte vara den andra kvinnan. För jag vet hur ont det känns. För det var vad som hände mig i mitt tidigare äktenskap.
Mm.
Nu är jag lite kluven och behöver råd. Ska jag strunta i moraltanten och se vart det landar? Eller ska jag vara en medsyster och fortsätta spjärna emot? Alltså ska hon vara...
Mm.
Hon är moraltant, ja, tycker hon, som lägger aspekter på det här då. Borde hon bara gå med liksom, lusten? Ja, vad säger du, Magnus?
Nej, men jag tycker att det handlar om... Jag tycker hon beskrev det på ett annat sätt först. Det handlar inte så mycket om moraltant eller så där. För att hon är ju också rädd för att bli... sårad. Hon är ju rädd för att liksom åka in i någonting som hon sen som hon säger då, att det bara blir en kort fling för honom och sen är det färdigt. Hon vill ju liksom inte ge sig in i det här. Det är väl lite klokt. Det är ju inte bara att vara moralisk, kan jag känna.
Nej.
Utan det är väl lite grann ett försvar och ett skydd mot att inte bli alldeles för ledsen i det här och gå in i det för djupt. Så det tycker jag nog att man kan vara liksom. Det tycker jag är...
Att man kan vara...
Nej, men var lite klok i det där och tänka att wow, om jag bara kastar mig in i det här handlöst och oavsett moral eller inte att jag bara gör det, då kommer jag kanske bli väldigt ledsen sen och bli väldigt sårad av det här.
Mm.
Och inte få det jag vill, hamna som den här andra kvinnan som bara går och väntar och väntar.
Just det.
Och det vill hon ju inte liksom.
Nej, jag tycker också det att det kom lite snett här på slutet. För det spelar ju ingen roll. Jag tycker att frågan hon ska ställa sig, för det är ju inte hennes moral det här hänger på faktiskt.
Nej.
Utan det är ju hans moral.
Ja, absolut. Visst, då, ja.
Jag tycker frågan hon ska ställa sig är, tycker jag att han verkar vara en bra
Exakt,
man som
precis.
Bedrar sin ja. Fru? Det är den mannen hon ska, det är den mannen hon har att göra med. Mm. En man som bedrar sin fru. Mm. I det här läget nu.
Ja, och det är precis, det är nästa fråga liksom, hur kan hon
det? Jag tycker att den är mycket viktigare än om hon ska känna sig som det ena eller det andra. Ja. Faktiskt, jag tycker att det är liksom, hon får bedöma honom utifrån det här. Mm. Så jag tycker väl att det är bra att hon sätter sin gräns, eller hon får fundera på, vill jag vara med honom fastän han är gift? Och egentligen svarar hon lite grann på det själv, att hon vill egentligen inte det.
Nej.
För att om han, låt säga att han är, ursäkta, låt säga att han är ett asshole. En som bedrar sin fru när det passar, när han har tillgång till någon annan för han känner sig inte bekräftad. Då är hon kanske inte först i det ledet så att säga. Han kanske har haft många. Men om hon ställer krav på honom att om du menar allvar med det här, eftersom hon själv inte bara vill vara tillfällig, så får ju han någonting konkret att välja på. Mm. Att hon vill vara med honom men inte om han är med sin fru.
Nej. Precis, och det är väl liksom jag tycker så här, att bedöma hans moral, den är jag lite tveksam till, för att det är ju många härliga förhållanden som börjar på det sättet med en otrohet liksom.
Ja.
Och man vet ju inte.
Du menar att det kan vara början på ett livslångt äktenskap.
Och att skälet till att han är otrogen är att han inte trivs i det han har. Han trivs inte med sig själv i det han har. Det kanske hon kan få honom att göra. Så jag bara säger, det är inte så att man är dömd bara för att man är en otrogen man eller kvinna.
Inte alls,
liksom.
Nej.
Men jag tycker samtidigt att du har ju rätt i det. Att det, eftersom hon faktiskt tycker att det här betyder någonting. Det här är någonting som hon vill. Hon är ju, verkar ju kär. Eller liksom, ja. Hon verkar verkligen tycka om den här mannen. Då kan hon liksom, då måste hon kanske säga att jag vill jättegärna vara med dig. Jag vill vara med dig så himla mycket så att jag vill inte dela det med någon annan.
Mm.
Så att jag väljer hellre att vänta tills du är klar med hur du vill.
Ja. Och under tiden så tycker jag också att hon för sin egen skull då inte ska säga jag finns här och väntar på dig.
Nej.
Det är en risk han tar.
Absolut,
nu. Hon kommer att fortsätta leva sitt liv och hittar hon någon som är bra för henne så måste ju hon välja den.
Ja. Sen kan man ju
sånt
också,
här är svårt. Nej, det är jättesvårt.
Absolut. Sen kan man också säga, hon kan ju gå till sig själv och undra så här, är det pirret jag vill åt? Är det det som gör att jag upplever att det är så spännande? Då kanske jag ska leva ut och så kanske det inte blir så spännande sen heller.
Du menar med honom?
Ja.
Där har du förflyttat dig sedan avsnitt ett av Skilsmässopodden.
Ja, och jag bara säger det är ett alternativ som hon kanske behöver liksom överväga och fundera igenom. Vad är det hon vill egentligen? Vad är det hon verkligen vill i det här? Mm. Så att hon är klar över det också.
Mm. Ja, men
bra. Trixig situation.
Mm. Och det är han som ska framförallt bära moralen här, som har gett löften till någon.
Ja.
Mm.
Lite på det temat. Mm. Jag läste idag en artikel i någon av tidningarna. Ett äldre par som berättade om sina otroheter. Och där hon hade varit otrogen mot honom när hon väntade deras första barn.
Och det här var ju väldigt, väldigt länge sedan.
Ja, det var länge sedan. Liksom. Det var länge sedan. Ja. Men inte berättat det för honom. Hon hade upplevt att han inte såg henne. Han tyckte liksom inte om hennes kropp när hon var gravid. Och så hon hade träffat en annan man som tyckte om henne och ville ligga med henne. Liksom.
I hemlighet, ja.
I hemlighet, ja. Och så sa hon inte det till honom. Sen långt, långt senare, om det var så här 20 år senare eller någonting, då var han otrogen. Och hon fattade ju det och frågade honom. Han bekände på en gång. Och det blev naturligtvis jobbigt då. Men i den här vevan så kom det också fram att hon hade varit otrogen. Ja. Och då blev han skitförbannad.
Det var ju ett ännu större svek då. Då hade han fått skit då för att han var otrogen medan hon gick och höll på sin, så att säga. Mm.
Men ja, det här undrar jag över. För att det finns någonting i det här att man är otrogen själv. Men upplever om den andra skulle ha varit otrogen som ett sånt fruktansvärt svek. Alltså man kan själv göra den här dåliga saken, men den andra får inte göra det.
Nej, men det tycker jag är ganska naturligt. Eller liksom, ingen får ju göra det.
Nej,
men man lider ju inte av sin egen otrohet på samma sätt som man lider av. Det är fullkomligt naturligt. Eftersom man själv vet att den där otroheten betyder ingenting för mig.
Nej,
vet ju jag. Men jag vet ju inte vad din betyder.
Nej, jag vet. Men samtidigt är det också så här, jag kan ju bara gå till mig själv och säga, jag var ju beredd att vara och jag tänkte och så, då måste jag väl också kunna förstå min partner. Nu gör jag det väldigt enkelt, men ibland jag funderar över de där sakerna, att det liksom, det finns en slags orättvisa i det där på något sätt.
Vilket?
Jo, men att jag inte kan se, jag är beredd att göra det, jag förstår mig själv när jag är otrogen, när jag kan se allt det här. Men om min partner är det, då kan jag inte förstå det alls, då tycker jag det är ett sånt jävla svek liksom. Det finns en orättvisa
i det. Men vadå? Det handlar väl inte om att kunna förstå det, det handlar väl om att kunna leva med det.
Ja.
Det är ju helt andra saker. Ja. Jag kan ju leva med att jag har varit otrogen. Ja. För jag vet att jag har lagt det bakom mig.
Ja.
Men jag kan ju kanske inte leva med... Alltså, det här måste du förstå. För ibland tror du att alla tänker lika om allting ifrån vilket håll man är. Nej, men alltså, om jag har varit otrogen och vet att det betyder inget för mig alls.
Ja.
Jag kan ju inte veta det om din otrohet. Om det är någonting som du då går och tänker på hela tiden.
Nej,
och det här betyder jättemycket
nej,
för dig.
Nej, absolut. Nej, men om jag nu säger att det betyder ingenting för
ja,
mig.
Ja, det hjälper ju. Ja.
Nej, det gör ju inte det.
Nej,
nej,
precis.
Men det är också jag ska ju inte säga att jag är bättre på det på något sätt. Ja, men
bättre på vad?
Nej, men det är inte så att jag tror inte att jag skulle ha förståelse för det i alla fall.
Nej
det är inte
det
jag
skulle.
Menar. Men det är en konstig funktion hos oss att vi är sådär. Liksom, vårt eget liv kan vi göra
lite
si och
så. Men det här, jag tycker att vi hamnar här ganska ofta. Att, jag provar nu för att se om det kan höra ihop.
Mm.
I gräl så kan det bli som att, när du och jag grälar med det, så kan det bli som att, ja, men hur kan du bli arg när jag säger så? Mm. För du säger ju så. Mm. Och då är det ju det, jag säger det ju inte för att jag tycker att det är rätt, utan för att jag är skitförbannad.
Mm.
Och du gör det också, och det är det som är ett gräl liksom,
att
man gör ju saker fast man inte tycker att de är rätt.
Ja.
Det betyder inte att man accepterar att den andra gör det.
Nej.
Det är inte rätt när någon gör det liksom.
Nej. Alltså jag, ibland kan jag tänka på det som att när man var liten, så var det någon jävel som slog stenhårt liksom så här, du spöade upp en, eller du vet, man skojbråkade, så slog de stenhårt. Och man slog tillbaka med samma styrka, så bara, nej, vad gör du? Så får du inte göra.
Nej, liksom. Och då var det något, det måste
nej,
vara
man
fel blir
så irriterad
här
på det. För att, ja, man blir så jävla förbannad. För så här, fan, om du är beredd att slåss, då får du väl slåss liksom. Då får du ta samma stryk som du ger själv.
Men då ska du applicera förnuft på helt oförnuftiga handlingar.
Ja.
Du ska applicera förnuft fastän du själv står och skriker och vi skriker åt varandra.
Nej, men det är på något sätt som att, nej, jag vet väl att jag är ute och cyklar på ett sätt, men det är som man tycker att det borde finnas spelregler liksom. Om vi tillåter, om du tycker att det är okej att göra det här, då måste du väl tycka att det är okej att jag gör det också då.
Men då ska ju ingenting någonsin kännas. Du tar ju bort alla känslor. Om jag säger du är ett jävla asshole och du säger det till mig, jag blir ledsen, du kanske också blir ledsen. Ja. Men förstår du inte?
Att jo, absolut. Jo, jag förstår det. Men det är samtidigt som att...
Ja, det var inte förbjudet att säga. Det är ju inte det.
Nej.
Men att någon blir ledsen. Eller tycker att fan vad dumt du sa.
Mm. Ja.
Ja, nej, så du menar om du och jag går ut och är otrogna båda två, då är allting frid och fröjd?
Nej, men jag säger... Jag bör försöka förstå liksom reaktionerna på det här. Att man liksom inte har... Att man inte har förståelse för att när man själv är beredd att göra det.
Ja, det är men har du förståelse också för det eller inte?
Jo, men nej, jag säger
fastän,
ju det.
Fastän du har varit otrogen, så kan det väl göra ont i dig om jag är det?
Ja, absolut. Det är inte det jag menar. Men det blir man har liksom så svårt att förlåta det. Och svårt att liksom se hur kunde du göra på det sättet. Jo, men det vet du väl. Du har gjort det själv. Liksom.
Ja... Så svårt är det, Magnus. Ja, så svårt är det. Ja. Att vi är inte rationella.
Nej, precis.
När det handlar om känslor. Det är motsats saker.
Ja.
Du, vi har en fråga här som gäller barnens bästa vid flytt och boende och sådär.
Ja.
Hej Marit och Magnus och tack för en podd som länge stöttat mig. Jag och min man separerade för snart 2 år sedan. Jag ska inte säga att det var en helt smidig skilsmässa, men idag är vi vänner och kan samarbeta kring barnen. Barnen, 2 killar, är 12 och 14 år, bor växelvis varannan vecka. Den äldre har alltid stått mig närmare, medan den yngre är mer lik sin pappa. Nu vill 14-åringen, alltså den äldre då, flytta hem till mig på heltid. Han säger att det inte är något fel hemma hos pappa, men han vill slippa flytta fram och tillbaka. Och då vill han helst bo hos mig. Jag har inte tagit upp det med hans pappa än och jag är sånt kval över vad som är rätt och fel. Alla säger ju att man ska vara lika mycket hos båda föräldrarna, samtidigt vill ju sonen inte. Ska jag ändå försöka övertala honom att bo varannan eller ska jag stötta honom i det han vill? Jag tänker också på hur det blir för lillebror. Ska han fortsätta flytta fram och tillbaka eller ska han bo heltid hos sin pappa då? Det skulle jag kanske inte stå ut med. Svår sak, ja.
Ja, den är svår. 14 år, då är man liksom ganska stor, eller på att säga.
Ja, det är sånt där du säger. Man är inte alls stor.
Nej,
när man är 14.
Nej, men ändå, nej, jag vet. Men jo, alltså 14-åringar kan vara, det beror på hur de är. Liksom, men det är ändå ett ganska liksom, moget beslut på något sätt. Eller moget val han gör. Att säga.
Ja, det är så. I alla fall ett uttryckt val, ja. Liksom, att han skulle vilja det.
Sen är det väl, jag vet inte, det är ju det är klart att att det är viktigt för barn ganska långt upp i åldrarna att de känner att de har lika mycket utav sina båda föräldrar. Att de känner att de har en mamma och en pappa som kan stötta dem och vara där och liksom får bägge perspektiven på det där på något sätt. Men jag vet inte, jag tycker någonstans att man, det är ju lite grann att underkänna barnet också att säga nej, nu ska vi göra, för nu har vi bestämt, alla säger att du ska bo lika mycket hos båda två. Jag är nog lite för ändå att man ska lyssna på det här barnet. Gärna prata ihop sig tillsammans kring det också.
Med vilka?
Pappan och mamman borde prata ihop sig.
Pappan och mamman borde prata ihop sig. Ja. Mm. Och vad säger de om lillebror då?
Ja, men han är dels en yngre och kanske har liksom en större sträcka kvar tills man kan tycka att han har liksom, kan fatta den typen av beslut. Och sen vet man ju inte heller vad han vill liksom.
Nej, men om han inte vill uttrycka någon... För jag menar, det är också en grej.
Ja.
Att man... ibland är det nästan taskigt... Eller det är taskigt att fråga bara, hur vill du liksom? För det är också svårt...
Ja, nej, absolut.
Det kan också vara skönt att befria barnen ifrån ett beslut. Liksom, och säga, nej, men vi gör så här.
Ja.
Han har ju inte uttryckt någon aktiv vilja liksom.
Nej. Alltså, det där hände ju med mina barn, men då var den äldre 18 och då kunde han ju välja själv. Liksom. Det var lite annorlunda. Men den yngre då som bara var 15 ville egentligen också bara bo på ett ställe. Men då sa vi att nej, du får fortsätta för att då bestämde vi det.
Liksom. Men då sa den yngre att han ville bo på ett ställe. Men då sa ni nej, du får fortsätta. Mm. Och varför?
Därför att vi tyckte att det var liksom ett beslut som han inte skulle fatta, utan vi skulle fatta det åt honom. Ja. Och han var fortfarande liksom så pass ung eller liten.
Ja. Ja, jag kan tycka så här att att 14-åringen, ja, jag tycker också det. 14-åringen kan få bestämma det. Men jag tycker kanske att kan det vara varannan helg hos pappan? Kan det vara ibland hos pappan?
Ja.
Så att det inte blir ett så väldigt stort brott liksom. Att man kommer på någonting som gör att kontakten, den vardagliga kontakten, inte upphör.
Ja, men absolut. Det tror jag är viktigt också, att man känner att det inte är tvärtbrott. Att det också är ett positivt val, en
ja,
positiv
precis.
Tillvaro. Liksom.
Man kan fatta att de inte vill flytta fram och tillbaka. Det tycker jag absolut.
Ja.
Och att han då får välja. Och så tänker jag på lillebror. Jag tycker lillebror bor varannan vecka. Tills
ja.
Vidare.
Ja.
Det är väl jättebra.
Ja.
Och då kan ju 14-åringen också passa på att vara där liksom, antingen om man får vara ensam där, ja. Eller ja.
Men hon sa att hon inte hade pratat med pappan än, var det
nej,
så?
Nej, precis.
Nej, och det tycker jag är det första
hon kanske inte
man
vet vad
göra,
hon liksom. Själv tänker, nej, men precis.
Nej.
Men hon kanske inte ens liksom har landat i vad hon själv vill.
Nej,
det är
ja,
också
precis.
En grej.
Ja, absolut. Och ja, visst, man kanske ska vara klar över vad man står i den här frågan.
Ja, hon kanske liksom. Inte ens är villig att ha 14-åringar boende hos sig hela tiden, av olika skäl. Det kan
nej,
finnas
visst.
Jobbskäl, man ja. Jobbar varannan ja. Vecka på ett visst sätt. Eller
ja.
Liksom, ja.
Ja. Ja, trixigt.
Trixigt, men skilsmässopanelen här tycker nog att 14-åringen ska få ha ett säg.
Ja.
Men toppen om det inbegriper rutiner med
jag
pappan
tror en
också.
En annan sak som också är viktig i det där, det är att då den som i det här fallet pappan verkligen är med på det också och tycker att det är okej.
Okay. Men
så att
vad händer
blir,
om man inte är?
Nej, men då hamnar man ju, då kommer ju det vara någon slags lojalitetskonflikt i det där också. Jag tror man behöver vara hyfsat överens om att det där är okej.
Okay. Ja, men annars är ju 14-åringen inte okej okay, som inte
nej,
som
jag vet.
Vill.
Men då, som du är inne på, så här, föräldrarna ska kunna bestämma. Nej, vi gör så här. Om, för skälet är bara att de tycker att det var jobbigt att flytta fram och tillbaka. Liksom.
Mm. Ja, såklart. Jag menar, det ska ju kännas. Precis, pappan kanske kan ta det här, liksom se det som en praktisk sak och ingen
ja.
Större grej. Men det kan också vara så att det är en katastrof. Ja.
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 Och det blir också jobbigt då. Liksom,
för mamman att, och pappan får börja prata.
Ja, grundinställningen är ju ett växelvis boende. Och det är, så är det ju liksom.
Tills jo, men det, ja, precis. Men det ändrar så, sig ju.
Ja, absolut.
Med, liksom, ja. Med tiden ja. Och med intressen och ja. Vad de har. Liksom. Det ska ju bli praktiskt för ungarna också.
Ja, absolut. Men, och det är därför jag tror att man måste resonera sig fram till en bra lösning där alla känner sig nöjda med den.
Ja, men det kanske inte går. Någon
nej,
måste
men,
ge med sig.
Absolut. Men jag tänker att de barnen ville väl bo på ett ställe från början, så man har ju redan kört över dem för länge sedan. Liksom. Om du förstår.
Oh, jo. Men då fanns det kanske. Ja, ja. Vi är inte riktigt överens här.
Nej.
Men mamman och pappan får börja prata.
Absolut, det tycker jag är
detta.
Nummer ett.
Ja.
Och jag tror inte hon heller kanske behöver vara helt säker på vad hon vill. Bara jag tror att det är bättre med en dialog kring det här. Liksom.
Ja.
Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi får ju en del mail. Jag tycker det är ganska liksom oftare än vad jag tänker mig och tror att som världen ser ut. Mm. Mail där folk är liksom antingen på väg att separera eller har separerat eller funderar på att separera. Så här. Och så beskriver de situationen då med sin partner där det, man får liksom känslan av att det här är ju inte nästan, det är nästan katastrof. Det är en person som behandlar det jätteilla, som är orättvis och som är liksom elak, inte
fysiskt. Att brevskrivaren lever i en riktigt illa situation.
Ja, en riktigt
situation.
Dålig relation där den andra parten beter sig riktigt, riktigt illa.
Mm.
Och det, då, många gånger så uttrycker de visst, eller de beskriver det på ett sätt som man är så här, men vad fan är det här för någonting? Och sen så säger de ändå, men jag älskar min partner så mycket och jag kan inte leva utan henne. Liksom.
Mm.
Vad är det? Liksom? Ljuger de? Eller så här, ibland kan man få en känsla av att de har liksom inte skrivit av sig det här. Och när de väl har skrivit igenom det så borde de själva kunna säga, wow, vad är det här? Liksom? Mm. Är det här jag beskriver?
Mm.
Eller är det liksom att man bara försöker att tränga undan det där och bara se det positiva i relationen? Liksom? Hur kan det pågå?
Ja, precis. Du menar motsättningen mellan hur man faktiskt har det med den man lever med.
Ja.
Att man har det jättedåligt men ändå känner kärlek.
Ja,
liksom.
Exakt.
Jag tycker inte att det är så konstigt. Men det är ju en intressant fråga såklart. Och jag tror att det kanske handlar om att när personen alltså att det startar ju alltid i liksom en renare kärlek.
Ja,
sen uppstår saker och man är ju så präglad av den där första tiden. Man tror nog lätt också så här, det som man såg i början och det man valde, det är så här hen egentligen är.
Ja.
Det är så här den här personen egentligen är, en bra person. Men och där tycker jag det blir ett tankefel kanske. Nej. Det här är en person som dissar dig varje dag.
Ja.
Numera är det här en person som dissar dig.
Ja.
Det går liksom inte att vaska bort den delen. Men kärleken sitter kvar. En del av en kanske tycker om en del av den andra. Mm. Liksom.
Men jag undrar också, precis det du säger, så att man tittar tillbaka på det som var och man tror att man liksom lever i det där.
Att den
och det
versionen
andra är liksom en
avvard. Finns. Ja, liksom. Mm.
Men jag tänker också det blir liksom en omskrivning av verkligheten där man säger att det här, det man då kallar för kärlek, där man känner den här kärleken egentligen är någonting annat.
Ja.
Att det är en rädsla för att bli lämnad ensam eller en rädsla för att liksom förlora makten på något sätt.
Hur menar du förlora makten?
Så länge man är kvar då har du liksom makt över förhållandet, men släpper du det då är du ju inte där längre liksom. Eller snarare så här, man känner att man har blivit orättvist behandlad och man vill ge igen. Man vill liksom få, vad heter det?
Eller så vill man få upprättelse.
Ja,
just
det, precis, det
inte ge igen, utan man vill liksom få upprättelse. Jag är illa behandlad, så här kan man inte behandla mig. Nu ska vi se till så att jag blir behandlad väl.
Mm.
Ja, det är ju en drivkraft. Nej, men jag tror kanske att mycket också handlar om, alltså det kan jag uppleva, att om jag har tröttnat i en relation så kan jag fortfarande älska den personen. Men inte som i ett parförhållande, utan liksom den personen som, jag menar, jag älskar min exman.
Absolut.
Men det var inte skäl nog att fortsätta leva ihop, faktiskt.
Nej, men jag vet inte, jag ska inte ge mig in i det heller. Men jag tycker just när de här beskrivningarna man får är så uppenbart. Alltså så här, skulle man fråga någon så, tycker du det här verkar vara en bra partner? Så
nej,
skulle
man säga,
aldrig i livet,
nej,
är det galen.
Precis.
Och det skulle nog den här personen säga också.
Ja, men man blir ju hemmablind.
Ja.
Man blir hemmablind och för att det går stegvis. Om man själv har liksom också anpassat sig in i det. Det blir som en jävla dans. Men jag tycker att en bra grej är ju att göra det här. Om man skriver ner Om man skriver ner sin partners egenskaper till exempel. För det gör ju många som skriver till oss och berättar hur det här går till. Jag håller med dig. Kanske redan i skrivandet så ser de någonting som de annars inte skrev och ser. Och om, de, liksom, om man gör det, skriv ner, om du är tveksam till din partner, skriv ner de sidor du är tveksam till. Och så ställer du dig frågan, skulle du idag gå in i en relation med en som var så här.
Ja, om kontaktannonsen såg ut så. Jag är den här personen som gör så här.
Nej, just det, precis. Skulle du vara sugen då liksom? Ja. Och jag menar, även om man själv då inte så kan ställa sig utanför så kan man också fråga sig. För det kan ju också vara så att det inte behöver vara att den andra är väldigt, väldigt otrevlig. Det kan vara också att man har blivit så olika. Så en fråga man också kan ställa sig är ju. Låt oss säga att man har varit ihop i 20 år, men man vantrivs. Men man fattar inte varför, för det är ju inte en dålig person man är ihop med. Alltså då kan man fråga sig så här, skulle jag som den jag är idag ha valt den här partnern som den är idag? Mm. Och det behöver inte ligga att någon är fel. Det kan bara vara att man har blivit så väldigt olika eller vill så olika.
Ja.
Så att då blir det också tydligt att nej, men vi kanske inte är en matchning längre.
Ja.
Kanske var det förut, men inte längre.
Nej, precis.
Och då kan man ju verkligen på sätt och vis älska varandra fortfarande. Ja. Men man passar inte ihop som par. Det kostar på för mycket.
Nej, och det är ju light-versionen av det på något sätt. Att vi passar inte ihop längre. För att det här handlar ju om personer som är rent ut sagt elaka eller orättvisa.
Ja.
Och man lik förbannat liksom känner att...
Precis.
Men,
Nej, men för mig, jag vet inte... Jag kan verkligen förstå det, för man kan också ta som sitt uppdrag att reda ut det eller att orka för barnens skull och så vidare.
Ja.
Så att man normaliserar och sen så finns det bättre dagar och det finns sämre dagar och det är liksom, det är väldigt lätt också att tro att när någon är elak så var han eller hon inte sig själv.
Ja, precis.
Men exakt. Jo, det var hon eller han.
Ja.
Faktiskt. När jag är som argast så är det också jag.
Ja.
Sen kan jag tycka att jag gjorde fel och så vidare. Men,
ja, och att
och då får jag be om ursäkt.
Ja, men det kan man ju inte ta hur många gånger som helst.
Nej,
heller,
för det måste vara en ganska ovanlig... Om man, det får inte vara otrevligt för mycket.
Nej.
Då spelar kärleken ingen roll.
Nej, och jag tänker också att man ska vara noga när man kliver ur förälskelsefasen och se vad det är man egentligen fick liksom, när
verkligen
blomman vissnar eller på så här. Nej, men när blomman slår ut snarare, för att det är så här, det var jättehärligt så här, men vad är det? Det är först då du ser. Och då kanske man också har lättare för att på något sätt värdera det och ta sig ur det om det inte känns bra, så att man inte bara fortsätter med det där. För det är, jag tror att det är det där man tittar tillbaka på, den här förälskelsefasen när allting var så fantastiskt och inga av de här dåliga sidorna syntes, allting var bara toppen liksom.
Och det får man ju komma ihåg, att det som var då och inte längre, det gills inte.
Nej.
Det gör inte trevligare att leva med idag. Nej. Man kan heller inte liksom inbilla sig, man tänker egentligen innerst inne är han snäll. Man lever inte med någons potential, utan man lever med den man har bredvid sig varje dag. Liksom. Mm. Och funkar det bra eller inte? Det är det man har att ta ställning till.
Mm.
Vi har en ung kille här som har skrivit ett brev till oss med två frågor. Hej Marit och Magnus. Jag skulle vilja rådfråga dig att ha inlett en ny relation. Lite bakgrund, så är jag en ung man, 24 år, som har träffat en ny kvinna i 5 månader efter ungefär 1,5 år som singel. Det första som jag funderar över är att jag inte känner ett jättestort behov till sex, medan hon som jag träffar allt som oftast vill ha sex. Jag känner mig rädd för att säga nej allt för ofta på grund av rädslan att såra henne. Jag vet att ni har pratat om lust tidigare, men känner att det har varit från ett annat perspektiv, läs kvinnans, eller för mycket lust. Jag undrar hur jag kan tackla det här. Om det kan bero på nervositet, eftersom jag kan känna en lust till att ha sex när vi inte har setts på ett tag. Men när det väl sen ska hända är det som att lusten försvinner. Jag gillar verkligen den här tjejen och vill inte förlora henne över en sån bagatell. Om vi stannar där, det var första delen av frågan.
Mm.
Men visst är väl svaret där att ja, men absolut kan det handla om nervositet.
Ja, visst. Eller absolut. Hur? Ja, oja,
det är ju väldigt vanligt.
Ja, ja.
Och då tänker jag att tiden kanske gör någonting där. Att man sånt här är jag inte så bra på att svara på liksom vad man ska göra. Men där är liksom tryggheten i relationen såklart, såklart viktig. Det som blir jobbigt för honom är såklart att hon vill då oftare.
Ja, och jag tror också att om det handlar om nervositet, då är ju liksom kommunikation en väldigt bra sak. Att han, det är klart att det är obehagligt, men jag tror att han måste våga prata med henne om sina känslor kring det här. Så att det inte blir en issue, liksom, en vill och en vill inte.
Och det tror jag är det svåraste här, att prata om faktiskt.
Ja, det är nytt. Och man
så
vill
hur
inte,
gör
liksom,
man?
Ja.
Det enda som vi kan säga, det är ju säkert så att med tiden, att det som han kanske kan försöka få henne att förstå, det är att han, för han har ju lust till henne,
ja,
så att han är tydlig med att han tycker att hon är jättehärlig.
Ja.
Så. Och sen så tror jag han kan vila i att det kommer att bli bättre.
Ja.
För det kan absolut handla om nervositet.
Ja.
Och kanske att de kan ha sex som inte behöver vara just penetration till exempel, ifall vissa saker känns laddade sådär.
Ja, och att det, ja precis, att det kanske inte handlar om
och han, att han kanske och... kan fokusera på hennes njutning så att säga, och tillfredsställa henne om hon vill ha sex utan att han måste prestera någonting.
Ja, precis.
Liksom.
Ja.
Ja, jag, sånt här är svårt.
Var det fler frågor?
Ja, jag vill bara säga, du kan också gå till vårdcentralen ifall du känner så här och att det liksom inte ger sig. Så, som att du känner att du vet att du har lust men att det inte funkar till exempel. Ja, men då kan man gå till vårdcentralen och få säkert stöd.
Ja,
och sen så en annan sak då. Den här frågan tycker jag är intressant. Jag minns när vi var i det här skedet, Magnus. En annan sak, säger han, som jag grubblat över, är hur man ska komma vidare i förhållandet. Vi har nu träffats i 5 månader som sagt. Vad är nästa steg att ta? Just nu träffas vi regelbundet hos mig och hos henne. Vi lagar middag ihop, spenderar nätter tillsammans och så vidare. En sak som skulle kännas naturligt att fråga är om hon träffar andra. Men jag kan inte förmå mig att ställa den frågan. Dels är jag rädd vad svaret skulle kunna vara eftersom jag inte träffar andra. Sen är jag också rädd att det skulle kunna vara en självklarhet efter 5 månader att man inte träffar andra. Och att hon då skulle uppleva att förhållandet från min sida inte är så seriöst, om ni förstår vad jag menar. Jag förstår verkligen, det är roligt. Vad tycker ni skulle vara ett passande steg för att ta relationen till nästa nivå? Och då visa från min sida att jag vill mer.
Nej, men jag tycker väl att den där frågan ändå måste upp, för annars så kommer den inte. Kan vi vara exklusiva för varandra? Eller
Han tycker att det är svårt att säga
jag
saker.
Jag fattar det också, helt uppenbart. Men den frågan måste ju upp på bordet på något sätt.
Ja, men hur säger han då? Det är ju här vi måste hjälpa till.
Ja, jag tycker ju så här, man skulle kunna ta upp den så här, jag funderar på oss, jag tycker så mycket om dig och vi har ju någon slags förhållande, men jag vill veta mer, jag vill komma vidare. Och den första frågan är så här, träffar du andra? Jag gör inte det, men träffar du andra? Och ganska liksom neutralt, för att tillåta henne att säga ja, svara ja om det är så också.
Fast han säger så här, jag kan inte förmå mig att ställa den frågan. Det är den förutsättning
vi
har.
Men det är det jag menar, att man måste linda in den i någon slags just så här, jag vill ju vara med dig, jag tycker ju om dig, jag vill liksom komma vidare. Att han säger just det. Och att det är skälet till att han säger frågan. Liksom.
Ja, för att jag förstår hans fråga, för att han upplever ju inte att det är klart om de ens är ett par som är exklusiva för varandra. Så det är kanske liksom ett första steg. Vad skulle ett rimligt steg vara? Jo, att veta att det är bara de två då. Jag tänker att han skulle kunna säga så här. Lite obekvämt kommer det behöva bli för honom. Han måste säga några saker som han tycker är jobbigt. Men då skulle jag kanske, i något härligt läge, så säger han så här. Ungefär. Han visar att han tycker om henne, eller säger, jag tycker så mycket om dig. Om jag får vara med dig, så vill jag aldrig någonsin vara med någon annan. Då har han sagt att han är redo, att han är exklusiv.
Ja, nej, men det är
eller
ju
sen
det.
Jag träffade dig har jag aldrig sett åt någon annan.
Ja, absolut.
Då får man se om hon svarar något.
Ja.
Annars får man säga, du då? Det är lite känsligt så här.
Nej, jag vet.
Men hon kanske också är blyg eller någonting. Men,
ja. Men det är ju det här, det är ju det här tassandet som är svårt. Liksom, för att egentligen så är frågan, det är inte, om man frågar sig, träffar du andra? Så är det ju...
Den är lite svårare.
Men det är den rakaste frågan och egentligen den man vill ha svar på. Och om man tänker efter så är ju liksom... Det är klart han är rädd för att hon ska säga ja, då blir det jobbigt såklart. Det, ja. Men å andra sidan, det är också så här, vill du hellre inte veta då?
Han vill ju veta.
Ja, exakt.
Men hur skulle du formulera frågan?
Nej, men dels, det finns ju också ett mindset i det här att så här, jag måste vara beredd på att hon svarar ja i så fall.
Mm.
Och kan jag köpa det? Eftersom vi inte har någon uppgörelse så måste jag kunna köpa det. Och i så fall säga, det är helt okej. Okay. Jag förstår att du är med andra. Jag skulle vilja ta ett steg till att vi kanske inte är med andra. Är du med på det?
Är det så du skulle ha sagt?
Ja.
Det tror jag inte på.
Nej, men jag försöker formulera det. Jag skulle nog säga så idag. Om jag träffar någon nu skulle jag göra det.
Om du träffar någon ny.
Nej, men för det är på något sätt, det lär man sig också. Att det enda sättet att komma vidare, eller ju rakare och ärligare man är, desto lättare är det att komma vidare på något sätt.
Ja, och det som han kanske ska tänka på, det är att liksom... det är inte en losergrej att säga att man tycker om någon.
Nej.
Han får gärna blotta sig på så vis och liksom ge henne ett övertag om det är det hon har. Liksom. Han får gärna, det blir inte fel att han säger jag tycker så jäkla mycket om dig. Jag skulle vilja vara med dig, liksom, att vi var ett par.
Ja.
Det blir inte fel. Det som kanske blir fel är om hon inte är där och han så att säga gör ner henne för att hon fortfarande träffar andra. Som sagt, de har ingen uttalad sådär. Men om han uttrycker sin vilja, det kanske är det då. Det kanske är hans första steg.
Ja, jag tror det. Det är liksom...
Jag skulle vilja ha dig som min tjej. Jag tycker du är härlig.
Ja, men så här, kan vi vara ihop är en väldigt bra fråga egentligen.
Och så sätter man upp, att man kan skoja också. Har jag chans på dig?
Ja, det kan man göra. Det, absolut. Jag har en sån scen i min nya bok som jag höll på och ältade. Det måste bli det barnsliga. Liksom. Det man gjorde, har jag chans på dig?
Ja, jag fattar.
Men nästan. Liksom. Hur uttrycker man det? Hur säger man det när man är vuxen och i den här världen? Jag fattar att det är svårt. Men det, egentligen så är det som sagt, ju närmare liksom, den frågan man vill ställa och den frågan man vill ha svar på om man kan komma, desto bättre är det liksom, framåt.
Mm.
Det får vara lite patetiskt och lite fånigt.
Jag tycker också att alla medel är tillåtna om man nu vill något sånt där. Är det enklare i ett sms? Just do it. Jag längtar jättemycket efter dig. Vill du vara min tjej?
Ja.
Typ. Vad fan som helst.
Ja, visst. Absolut. Nej, svårt,
önskar dig lycka till.
Verkligen.
Tycker ändå att du verkar vara på så, jag menar, 24-årig liksom kille som ändå är så pass... men det är ju jättehärligt. Men han vill någonting och han har ord för det. Han ska bara våga säga dem.
Ja, exakt.
Och det är inte så bara...
Våga,
så,
nej.
Hoppas att... men gör det. Just
vi håller tummarna.
Ja. Du, jag vill föra fredagsdränken på tal.
Ja.
Vår fina tradition. Jag har en fråga.
Ja.
Fredagsdränken, den är ju fin. Du gör drink, du gör snacks och serverar.
Mm.
Jättetrevligt. Är det någonting du tycker att jag gör? Har du märkt någonting som jag ofta gör?
Ja, men du fixar lite i det rummet vi ska vara i där.
Okej, jag tänkte på en annan sak.
Att du piffar till dig.
Ja, jag tänkte på en annan sak. Och det är att jag ju ofta har med mig ämnen att prata om.
Ja, absolut.
Vad tycker du om det? Att jag ofta har samlat ihop några frågor att prata om.
Ja, nej, men det är bra. Det är rimligt tycker jag.
Det kan ju vara så här som förslag på att vi ska träffa någon. Eller det kan också vara jag vet inte om det är hur löser vi taket som läcker. Jag kanske undviker sånt.
Det brukar vara lite roligare saker än så faktiskt.
Ja, precis. Ja. Men du tycker att det är okej?
Okay? Ja, gud, absolut. Ja. Det är väl jättebra. Om man undviker taket som läcker eller saker som är tråkiga och jobbiga. För det är ändå en trevlig stund.
Ja,
men det kan man ju ta en annan gång när det inte är lika trevligt.
För om jag inte har med mig någonting, då vad händer då?
Nej, men då pratar vi om veckan som har varit och så hittar vi på saker att prata om i alla fall. Det tycker jag inte. Jag tycker inte att det brukar vara ett problem.
Nej, det tycker inte jag. Jag tycker jag måste spara lite saker till dess.
Ja, det kan jag också göra faktiskt.
Ja, jag längtar nu till fredagsdrinken.
Mm. Det är inte långt kvar. Och, när det här avsnittet släpps, då är det inte alls långt kvar.
Inte alls långt kvar. Och jag önskar att våra lyssnare får en väldigt, väldigt trevlig helg med eller utan partner och med eller utan fredagsdrink.
Ja.
Så det är så.
Verkligen.
Ja, och att vi fortsätter. Vi fortsätter med
vi fortsätter.
Det här.
Det ja.
Och ni fortsätter att skriva och ni fortsätter att tycka.
Mm.
Det är så himla kul.
Ja.
Ja. Och ha en så bra helg som möjligt nu. Så hörs vi.
Ja.
Hej då!
Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.